Jag kommer att ge mig på delvis bakgrundsagenter, men även ett par andra grejer, ett par andra koncept så att säga, som är ganska centrala för att hela tiden ge en bättre upplevd prestanda åt användaren. Vem är det? Och jag, Håkan Reis, har hållit på med Windows Phone 7-utveckling ett tag nu. Jag började i 2010 i mars när de släppte första SDK-betan. Och sen så har jag fortsatt efter det. Vi har några appar ute, vi har fler som jag inte kan säga mycket om där. Jag trycker alltid på två huvudsaker när det gäller Windows Phone 7-utveckling. Det handlar framförallt om designen och det handlar om prestandan. Detta har jag pratat om på ett annat seminarium innan. Ditt fokus alltid när du jobbar med Windows Phone 7-utveckling är slutanvändaren. Och slutanvändaren bryr sig inte om vilken arkitektur du har använt. Det gör du själv när du ska underhålla din applikation. Men slutanvändaren bryr sig bara om designen, att den är tilltalande och att du får en performance som ger svar till användaren så snabbt du vill ha det. Om vi då går över på vad vi ska titta på just nu, så ska jag börja med att titta på bakgrundshanteringen lite grann. Specifikt då bakgrundshanteringen när det gäller task agents. Jag kommer att titta på hur vi kan jobba med task agents för att få dels en snabbare respons när du öppnar din applikation. Och även att kunna förmedla detta på secondary tiles och ta oss även in i deep linking med secondary tiles. Sen kommer jag även titta på ett annat koncept när det handlar om att minimera hur mycket data som laddas i din applikation vid uppstarten där. Och det är DLL-splitting. Det är också en central bit där man kan på ett enkelt sätt faktiskt plocka ut kod som inte används särskilt mycket. Och låta bli att ladda den överhuvudtaget. Under tiden kommer jag även titta på några verktyg som jag har börjat använda som är med just i Mango-utvecklingen. Okej, om vi tittar på den applikation jag tänkt att utgå från så är det, vad ska vi säga, Hello World för webbkopplade applikationer idag. Så att det är naturligtvis en Twitter feed jag kommer att titta på. Jag kommer att titta på två viktiga Twitter feeds. Det är Mango naturligtvis och det är Windows Phone 7 dev feeden där. Jag har en applikation där jag har tittar på ett panorama där jag har tre stycken items för var och en av dem. Vad jag vill utöka den här applikationen med, det är att ha en bakgrundshämtning av Twitter feeds där jag lagrar ner det i bakgrunden även när jag inte har applikationen igång och har dem tillgängliga direkt när jag startar applikationen. Jag vill lagra ner det i Isolated Store, även kunna visa upp det i Secondary Tiles. Jag kommer till lite noggrannare vad Secondary Tiles innebär och så här också efterhand. Samtidigt vill jag då minimera, jag har ganska många vyer som jag vill minimera hur mycket som laddas vid första uppstarten. Om vi då börjar titta på bakgrundshanteringen som är nytt i Mango som släpps här strax. Så innehåller den ett antal olika koncept. Det handlar om uppspelning av lagrat och strömmat ljud. Det kan göras i bakgrunden nu. Du behöver inte ha din applikation igång för att spela upp det. Jag kommer inte gå in på det. Man kan göra en sån sak som att faktiskt starta en filöverföring och låta den skötas helt av en bakgrundshantering. Så din applikation behöver inte jobba vidare för att filöverföringen ska ske. Jätteintressant område. Kommer inte heller prata om det. Jag kommer även prata en del om, jag kommer inte prata så mycket om påminnelse och alarm. Det är också en del av bakgrundsbiten där du kan skapa en påminnelse som startar vid en viss tidpunkt och du kan sätta ett alarm. Skillnaden mellan påminnelse och alarm, den ena ger dig i princip en toast, en lilla meddelandet högst upp och kan ta dig in i applikationen. Den andra ger dig en påminnelse ungefär som när väckarklockan ringer som du kan dismissa eller sätta en snus på. Det jag därmed ska ge mig in på, det är task agents eller scheduled task agents. Och därav min lilla agent. jag kommer att titta på, jag kommer att prata om två olika sorter. Och det finns en periodisk agent och det finns en resursintensiv agent. Till att börja med så har vi den resursintensiva agent. Och den handlar om att du vill kunna utföra ganska så tunga uppgifter på din telefon, men under en begränsad tid. Du har ganska så mycket regler runt det. Du får köra den i hela 10 minuter, och det är ganska lång tid. Men det kräver också att du har 90% batteri kvar och att den är ansluten till fast nät. Datakopplingen måste vara wifi eller kopplat direkt till datorn. Den kör bara under skärmlås. Således, man kan inte ha ett aktivt samtal igång när den här resursintensiva tasken kör. Och man kan inte heller gå över till operatörsnät, utan man måste köra det på wifi. Typiskt användande där om du vill exempelvis ladda ner en större mängd RSS-feeds för att läsa offline när du sen går igång och öppnar den. Då kan du göra det med en sån här resursintensiv task. Speciellt då kanske när den gör det på natten. Du pluggar in din telefon, den ligger och laddar och så har den laddat ner det på morgonen när du kommer och plockar telefonen igen. Vad jag ska gå mer i detalj på är den periodiska tasken. Det är en lite lättviktigare task. Den jobbar 25 sekunder åt gången. Det är maxtid. Så man gäller att man håller koll på det här. Har du saker som kan gå över 25 sekunder så måste du själv se till att du avbryter tasken i tid. Vad som händer om en task går över tiden, det är att den markeras som att den inte är okej. Du kommer inte få köra vidare med den tasken. Du startar upp den igen. Så att håll koll på tiden om man närmar sig de gränserna. Tasken kan inte heller köras oftare än var 30 minut. Och de här 30 minuterna är dessutom plus minus 10 minuter. Så att man kan inte styra särskilt noga hur ofta den kan köras där. Så man har lite regler där. Kör du igång battery save-funktionen i telefonen, gör den ju ofta när den närmar sig gränsen. Dels kan du styra så att du gör det helt manuellt, men du kan även, den körs oftast automatiskt. Då kommer den antagligen inte heller att köras vidare. Slutligen så är det ett antal, maxantal i telefonen på hur många periodiska tasks som du får ha igång. Och det kommer att vara beroende av telefontillverkaren, den siffran. Så att de säger inte att det kommer att vara 15 eller det kommer att vara 25. De säger att det kommer att vara minimum 6 stycken. Det är absolut minimum i en telefon. Så det måste vara tillåtelse till. Däremot kan det vara betydligt mycket fler. Typiska scenarier är att man vill inkrementellt uppdatera data. Exempelvis hämta uppdateringar för att uppdatera en live tile eller en secondary tile. Man hämtar information för att ha det tillgängligt och visa upp snabbt när du ska visa din panorama. Och nu ska jag göra en liten detalj till därför att jag måste ha tillgång till nätet här också. Och det bröt ihop här nu när datorn blåskärmade sig. Det händer inte ofta längre. Jag får se om vi kan klara oss förbi det här ändå. Jag ska helt enkelt gå in och visa lite kod nu. Nej, det gör du inte. Grejen är att om det är maxat antal så kommer du få en exception som säger att du får inte lägga till fler. Ja, det är det. Men det är ganska så lätt därför att om du går in och tittar i system settings så kan du se vilka applikationer som har igång tasks också. Sen är det lite andra begränsningar som jag kommer i när du ser koden också så du kan få se hur det fungerar lite grann där. När man vill lägga till en periodisk agent så gör man det i ett nytt projekt helt enkelt. Och vi kan se här att Där har vi nu tre nya agentprojekttyper. Du har förströmmat ljud för ljud som är lagrat på telefonen, och du har Scheduled Task Agent. Och Scheduled Task Agent, det är de som antingen är i formen av en periodisk task eller en resursintensiv task. Om vi tittar på hur en sån ser ut. Syns det? Ja. Förhoppningsvis. Så innehåller den naturligtvis konstruktorn. Ganska ordnat. Vi har en exception handler. Och vi har den spännande biten här nere som är on invoke. Och det är den lilla kodsnuten som dras igång när den periodiska tasken startas upp. När man är färdig med sin task så avslutar man alltid med notify complete, och då kommer man återgå och lägga den i viloläge igen. Då. Så vad jag vill göra i det här läget är att gå ut och hämta två stycken sökningar på min Twitter feed, och jag vill lagra ner det i isolated storage för att ha det tillgängligt i min panorama. Så snabbt kan man skriva det. Jag har några hjälpklasser här för att hämta Twitter feeds. Det är inte så spännande att se just den koden, för den upprepas i alla applikationer i princip. Där. Men vad jag gör är att jag hämtar tre feeds med sökningen Mango. När jag får en callback på det så får jag lagra ner dem i isolated storage i en fil som heter Mango. Nästa steg är att jag hämtar mina VP7 dev. Och efter det är klart så lägger jag ner dem också. Använd inte det här som produktionskod. Här är ett fel i det här. Och det är lite grann anti-pattern. Vad jag gör här är att jag öppnar en kanal, hämtar information, väntar på att den kommer tillbaka. Öppnar en kanal på nytt, hämtar mer information och väntar på att den kommer tillbaka. För att spara batteri i telefonen. Så vad man bör göra här är att faktiskt skjuta iväg alla frågorna samtidigt. Parallellt. Och när de kommer tillbaka så väntar du in dem tills den sista har kommit tillbaka också. Och först då avslutar det. För att det är effektivare för batteriet att skicka iväg två sökningar än att öppna en kanal i taget, stänga ner den, öppna den och stänga ner den. Slutligen måste man också vara medveten om att man måste vänta in det asynkrona anropet. Man kan inte ha kod som tar emot ett asynkrona anrop men där du, när du väl har startat dina asynkrona anrop så avslutar de med notify complete. För vad som händer då är att din kod avslutas och returen vet inte vad den ska ta vägen. Man måste vänta in svaret också på asynkrona anrop. Men här har vi min task agent färdig. Grunden för den i alla fall. Och om vi då tittar vad vi vill göra så är i min applikation vill jag köra igång min task agent också. Då har jag en liten knapp för att göra det helt enkelt. Det jag gör är att jag skapar en task, kallar den tweet, lägger en liten description på den. Och i och med att mitt projekt känner till min feed update agent som jag kallar den, så kommer den automatiskt kopplas ihop så att när jag väl anropar. Va? Ja, ursäkta. Där någonting. Den kommer automatiskt att koppla ihop det och säga att jag ska ha en task agent. Jag vet att det finns en sån som jag har kopplat till mitt projekt. Där är det. Nästa sak jag gör det är att jag går på Schedule Action servicen och lägger till den här tasken som jag har skapat. Och det liknande sätt man använder i Azure på deras agenthantering faktiskt. Och här har vi då det som händer när man har för många task agents igång. Du får alltså en exception på grejerna. Och då får du gissa vad det är som är problemet ännu så länge i alla fall. Så att därmed kan man titta om agenten är igång redan innan och så här också. Nu är problemet att om jag kör det här i testsammanhang så vill jag inte stå och vänta en halvtimme på att den här agenten ska köras igång. Då blir det rätt tråkigt att debugga, och speciellt om det går fel. Så vad jag då gör, lägger till en annan kodsnutt. Då kan jag i debuggläget kolla, sätta igång den här agenten efter en viss specificerad tid. Så vad jag gör här är att jag sätter igång den efter 30 sekunder. Då kommer den att gå ut och försöka dra igång den. Och bara för syns skull så visar jag en liten box som säger att nu har startat min agent. Dessutom, för att kunna debugga lättare, så vill jag även kunna stänga av min agent så jag kan starta om den igen. Och den lilla kodsnuten har vi här. Då kollar jag om just den här tasken finns där. Finns den, så plockar jag bort den med en scheduled action service. Och säger då att nu är den borttagen. Nu ska vi se om jag kan få igång. Nätet var ju inte helt stabilt här. Bättre än innan. Jag håller tummarna. Minsann. Då ska vi se om vi lyckas få det här att snurra som jag hade tänkt mig. Då ska vi se. Vad vi gör nu är att vi hämtar tre feeds och vi visar upp dem i en panorama. Så här. Nu vill jag då starta upp min bakgrundsagent. Jag har lagt till den. Nu kör den lilla kodsnutten där. Nu vet jag ju också att jag kommer att lagra det resultatet i Isolated Storage. Och här nere, då ska jag visa lite tydligare, har jag ett kommandofönster. Och det kommandofönstret kör jag ett verktyg som heter Isolated Storage Explorer Tool. Och det gör att jag kan göra en listning på min emulator vad den här applikationens information, vad som finns i det Isolated Storage för den här applikationen. Så det är ett jättebra verktyg. Nu ser ni att det blinkar till här lite grann. Det tror ni så att den kickade igång agenten här. Så om jag nu gör en sån här igen och visar det, så ser ni att nu ligger där plötsligt två stycken datfiler, en Mango-dat och en VP7-dev-dat. Och det är de filsen som jag har plockat ner. Så då har jag alltså triggat igång min agent och jag har sett att den verkligen kör. Nästa steg. Jag vill ju komma vidare här. Och även använda agenten för att uppdatera vad som kallas secondary tile. Secondary tile är ett nytt paket i Mango som innebär att man kan lägga till flera sådana här tiles på startskärmen. Där du kan ha lite mer djupare information, lite mer... komplett information än vad du kan ha på den grundtilen. Det du kan ha där, det är bland annat en framsida, en bild, en count. Framsidan har alltså en titel. En titel, en bild och en count på framsidan. Sen har du en baksida på den här också som visas upp. Och där har du möjlighet att lägga ytterligare en titel, ytterligare en bakgrundsbild och lite text. Vad du dessutom kopplar till det här, det är vad som kallas deep linking. Du kopplar en URI som kan peka rakt in i din applikation, till exempel på en detaljvy, för att sen visa upp detaljvyn enbart då, och inte gå via din vanliga start. Så du får ett direkt flöde in i din applikation. Hur gör man då en secondary tile? Det är väldigt enkelt. Man skapar standard tile-data. Den standard tile-datan, den lägger du till bland dina befintliga shell tiles. Och den kommer automatiskt att kasta ur det ur din applikation och visa den på startskärmen. Och sen kan man enkelt med fast task switching komma tillbaka till din applikation igen. Och som jag sa, secondary tile är förknippat med deep linking också, så det kommer att bli tydligt hur det fungerar. Så om vi då vill återigen gå tillbaka lite grann och titta på vår kod, så kan vi utöka det med just den här informationen också. Vad jag då vill göra är att lägga till den här informationen som jag hämtar upp från nätet. Innan jag gör Notify Complete så vill jag lagra ner det här till min secondary tile. Jag kommer att visa också hur jag skapar min secondary tile. Den kommer jag till sen. Här har vi lite information. Jag sparar några settings-grejer och ägs lite storage. Och jag gör en update tile med en av tweetsen. Om vi tittar längre ner så har jag min update tile här. Och vad den gör är att den skapar en ny tile-data och uppdaterar en specifik tile med den tile-datan. Om vi tittar på koden för att skapa min tile, så ser vi här. Jag skapar min secondary tile, standard tile-data, precis som jag sa på sliden där. Lägger till lite grundinformation och sen så gör jag shell tile create. Och här nere har vi då deep linking informationen som pekar på var ska den här tilen gå någonstans när den blir, när man klickar på den. Så då ska vi se om vi kan få igång även en secondary tile på den här luren. Det första jag vill göra är att se till att min update agent inte längre körs. Här har vi en breakpoint. Jag har plockat bort background agent. Jag vill rensa data också för att se att det blir färskt här. Och sen så gör jag en latest tile. Och sen är att jag hoppade ut. Här har jag skapat en bakgrundsbild och en titel. Och även efter en liten stund så vänder den på tilen och visar den andra delen av datan. Om jag nu går tillbaka till applikationen. Återgår och sätter igång min bakgrundsagent. Så kan vi återigen se här hur det ser ut. Man ser det ofta genom att det börjar blinka till lite grann, för då har man börjat att hantera koden för det här också. Skulle det gå riktigt illa så kan jag återställa isolated storage. Man kan ta en snapshot på sin isolated storage och sen återställa den. Om vi hinner så kan jag visa hur man gör det också. För det kan vara väldigt bra om man, som nu kanske det här kraschat, jag har inte fått igång det igen. Så hade jag kunnat lösa vissa av grejerna i alla fall. Nu ser jag när det blinkade till. Jag gör en liten koll här nere. Jo då, de finns med. Och vad vi då ser är att vår tile nu har uppdaterats med en count och vilken sökning han gjort. Dessutom ser vi på baksidan så är det lite mer information. Om jag då gör en tap på den så kommer jag dessutom in och ser detaljvyn på min tile direkt. Så jag ser all detaljdata på en gång. En problemställning när du kör deep linking, det är att när du väl gör din koppling in i applikationen så har du inte längre en backstack som tar dig tillbaka till din homescreen. Om ni ser när jag kommer in här, så det du väntar där när du gör back, det är naturligtvis att du kommer tillbaka till startskärmen. Då har du möjlighet att faktiskt tilta på din backstack. Och i det fallet att du har noll i backstacken så kan du tillåta att du har en knapp för att gå tillbaka till huvudskärmen eller om du vill kalla den home. Det är ett ganska så trevligt trick och gör det lite lättare för användaren att hantera. Du overrider egentligen inte backknappen. Ja, det kan du göra. Jag skulle gissa att du inte får igenom det. För att göra en override och ta det tillbaka till huvudskärmen istället, det ger dig ett beteende som inte är riktigt väntat för användarna. Så att jag föreslår att man gör som de faktiskt visar här, att man har en möjlighet att visa knappen i det läget att du kommer in från en live tile. Men i andra fall så använder man bara backstack. Om jag nu går in och tittar på den här så ser ni att den knappen är försvunnen där nere. Därför nu har jag i backstacken möjlighet att gå tillbaka. Så det är det sättet som Microsoft själva pekar på att man bör använda för att gå fram och tillbaka. Nu kan det ju tyckas att det är ganska begränsat med den informationen som man kan visa på en secondary tile. Alltså du kan visa en bild, du kan visa en titel, en count, en framsida, en baksida och en bild på baksidan också. Men det finns faktiskt små vägar runt det problemet så man kan göra en riktigt rik design på sin knapp. Jag tänkte bara som hastigast, om det går att se här i koden, visa ett exempel på hur man kan göra det. Vad man kan göra nämligen är att man kan bygga upp hela den strukturen som man vill visa i SAML. Det kan du göra i kod också. Om du bygger upp det i kod, det är samma typ av objekt, samma information. Du kan då generera det från data som du har. Och om du gör det, jag skapar i det här fallet skapar jag en bild. Jag skapar en text som jag vill ha på den. Jag skapar en rektangel som är halvgenomskinlig. Och sen så skapar jag en grid som har storleken 173-173 som en tile är. Vad jag sen gör är att jag lägger till och komponerar den här i kod. Så jag tar griden, lägger bilden, sen lägger jag rektangeln ovanpå och sen texten ovanpå det. Så har jag möjlighet att bygga en riktigt rikt utseende på min tile. Det kan jag sen spara ner som en bild i Isolated Storage och använda som bakgrundsbild på min tile. Och tricket man använder för att skapa en bild av exempelvis en grid, det är att använda writable bitmap. För då kan jag bara säga att den här writable bitmap, den ska använda griden och renderera bilden utifrån. Och sen så sparar jag ner den på Isolated Storage. Vill man göra mer saker med det här så finns det en kille som heter René Schulte som har skrivit ett extension som heter Writable Bitmap Extension. Väldigt trevligt för du kan göra väldigt mycket kraftfulla operationer på den här bitmappen också. Där. Vad jag sen gör är att jag låter min background image peka på filen som ligger i Isolated Storage och visa upp det innehållet helt enkelt. Så om jag återigen går ut och tittar på applikationen. Så kan jag då skapa en rich tile. Och då ser vi att den har lite mer information på sig. Den har det utseendet som jag hade tänkt mig att den skulle ha. Nej, den kommer inte gå tillbaka nu. Jag vet inte om ni hann se, men där var alltså nej, kan vi ta den. En bild och där är en halvgenomskinlig och sen så är det en text. Och den texten får du normalt inte ha på framsidan. Men genom att bygga upp den så här så kan du göra hur komplexa layouter du vill på din tile. Vänta om vi ligger i tid. Men vi kör på. Då har vi gått igenom agenterna, vi har gått igenom våra tiles. Nu tänkte jag ta en liten kort vy på DLL-splitting. Vad det handlar om i DLL-splitting är att du skapar en ny assembly. I den assemblyn så kan du lägga vyer, du kan lägga den koden som behövs för de vyerna separat. Och så länge du inte anropar den vyn som ligger i den assemblyn så kommer inte ens den assemblyn att laddas. Det gör att det har i princip ingen impact överhuvudtaget på den laddtid av din applikation eller på minnet som din applikation kräver. Specifikt är det ju suveränt att ha på about-skärmar, info-skärmar, hjälpskärmar, sådana skärmar som används väldigt sällan men som man vill ha med i sin applikation. Men man vill inte låta det belasta användaren med att det ska startas. Dessutom har du en väldigt stor och komplex applikation, kan också vara all idé att lösa ut den mindre användarfunktionaliteten i separata assemblies. Men man måste tänka på här, det är ju då, hur ska man dela data? Kan man bygga upp någon form av infrastruktur som kan ge åtkomst till den här datan från bägge hållen där? Exempelvis då med IOC containers och data providers tänk. Hur ska man dela på funktionalitet? Det är liknande problematik. Även user controls som man använder i sina vyer kan man dela på med en bra arkitektur runt det här. Och man kan också hamna i det läget att även den secondary, andra assemblyn tar lång tid att ladda. Då får man se hur man ska optimera det. Man kan göra saker som gör att den laddas i bakgrunden när du väl har startat din applikation. Och så här. Så att du startar din panorama, laddar din andra assembly när det visas upp. Och sen när du väl går in i den så har du den laddad. Så man får en mjuk övergång. Det är liknande tekniker som man faktiskt använder i Silverlight på webben för att få ner laddtiden. Jag tänkte jag ska visa lite grann hur det ser ut i mitt projekt här. Vad jag har gjort här är att jag har skapat en detail assembly här. Det syns lite dåligt kanske. Jag ska förstå upp lite grann. En detail assembly. Och den är egentligen bara en helt vanlig library. Så tar jag väck den filen som skapas och så skapar jag nya page views för det jag behöver där. Och sen i min huvudapp har jag egentligen bara min app och jag har min main page. Det är allt jag har i huvudappen som laddas första gången. Så den är absolut minimal. Och vi kan se lite grann på hur det ser ut när man kör igång det här. Vi startar om. Och man kan titta på är hur modulerna laddas här. Och tittar vi här nere så har vi nu laddat migrateapp.dll infrastructure. Det är där jag har min dataåtkomst. Och sen så phone controls. Det är allt som är laddat i den här appen förutom de huvudassembly som alltid är med där. Det är först när jag går in i min details view. Som det händer saker här nere. Då ser man också att först nu har detailsview.dll laddats in i min applikation. Så det är ett sätt att faktiskt få en bättre prestanda på sin applikation. Ja. Alltså har du en about-sida så i princip man kan snarare säga så här, man förlorar ingenting på det. Det du kan tjäna på det är att den inte belastar något som helst med minne eller laddtid. För all information som ska läsas in tar ju tid att läsa upp i telefonen. Så den belastar inte med något. Så du får en zero impact about-sida. Så länge du inte använder så påverkar den överhuvudtaget inte din applikation. Den körs inte, den kommer aldrig laddas in. Det är alltid när det handlar om performance och prestandabitarna så måste man göra en avvägning. Är det så att det är tillräckligt snabbt ändå så ska man inte ta sig besväret att göra för många sådana här grejer. Men däremot om man ser att vissa saker tar tid och att det ger en påverkan för användaren. Tar det en halv sekund så tar det för mycket tid. Kan man plocka bort en halv sekund i laddtiden av din applikation så är det en halv sekund som användaren inte behöver vänta. Och det går mycket snabbare att få upp din applikation. Så att man måste hela tiden göra en mätning på det här. Är det värt att lägga tiden att lösa ut det eller kan vi leva med att det är så här? Men är man i valet och kvalet så gör en liten undersökning på det. Kolla vilka tider man har, vad man förlorar och vad man kan vinna på det. Därför är det inte jättesvåra saker att plocka ut. Så att det stora svaret är alltid det beror på. Så att man kan inte säga det ena eller andra är rätt eller fel. Vi ska se. Om vi då går mot lite avslutning här så har jag använt ett verktyg som heter Isolated Storage Explorer Tool. Om man det verktyget så kan du göra ett par olika saker. Du kan göra listningar på telefonen. Bara det är värt jättemycket. Du kan se var den ligger i de olika biblioteken. Vad du även kan göra är att du kan ta en snapshot på vad som ligger där. Du får ner all informationen ner i ett vanligt bibliotek. Du kan till och med läsa den här informationen. Och du kan även lägga tillbaka information så du kan ladda upp information från den här snapshoten så du kan återskapa. Det gör att du lätt kan sätta telefonen i ett visst tillstånd innan du testkör din applikation. Och på tal om testkör så har vi även ett annat verktyg som har kommit och det är Marketplace Certification Tool. Och vad du gör med det är en hel uppsättning med olika typer av tester. Den går igenom och kollar, har du de bilder som behövs för att du ska kunna släppa den på Marketplace? Har du dina olika storlekar? Har du en snapshot på skärmen? Har du alla 8? Eller har du en? Du behöver egentligen bara en, men du kan ha upp till 8. Den gör också en test som gör att du startar din applikation på telefonen. Du kör den och den går igenom och kollar vad är det som händer. Följer du de reglerna som finns när det gäller uppstartstid, backstack och alla de här bitarna. Och slutligen så ger den en hel uppsättning av manuella tester där du manuellt kan ticka av. Löser du det här problemet? Har du fixat det här? Jag vet inte riktigt hur vi står till med tiden här. Jag blev lite försenad i början här. Vill ni jag ska visa lite grann på Isolated Storage Tool? Jag tror vi kan ta om 5 minuter till. Eller ska vi ta en liten frågestund här?
Jag kan fråga en del av splittningen där.
Ja.
Refererar du bara den som precis som en vanlig assembly i huvudapplikationen så att säga? Eller hur...
Jag kan visa hur den refereras, så att säga, hur du kommer åt den när du kallar på den. Jag ska bara tänka vad jag gör saker. Det är inte längre ner av där. Själva referensen sker med den här typen av anrop. Där jag dels anger vilken assembly jag ska referera till och vilken sida i assemblyn som jag refererar till. Så där sker själva navigeringen till den sidan i den assemblyn.
Men har du den som en referens under applikationen?
Ja, det har jag. Ja. Det har jag. Men den laddar ju aldrig assemblyn till referensen förrän den verkligen gör ett anrop på den. Så det är därför det fungerar. Så det är helt rätt. Sen har jag då en liten specialare också för att kunna hantera. Jag har ju lagt en resurs till min dataprovider. Och normalt använder man kanske sin app SAML för att lägga in de resurserna. Och då är det väldigt lätt att komma åt det. Bara gör app, punkt och så vidare. Det är inte lika lätt när du kör det från din externa assembly. För du kan inte referera på andra hållet för du får en cirkulär referens. Däremot så är alltid resurserna tillgängliga. Så vad du kan göra är en sökning på resursnamnet och få upp en länk till den. För att din applikation är igång trots allt. Och då får du också en koppling till din dataprovider. Så det är ett sätt att hämta den. Jag kan visa hur jag har gjort här. jag förstorar upp det lite grann också, kanske ni kan se. Där har jag lagt en, min application data provider. Det är ett vanlig klass helt enkelt där. Och jag har lagt den som en data provider. Och när jag sen vill accessa den så har jag lagt det faktiskt i min infrastructure. Så att mina vyer är var hela tiden från My View Model Base. Och den har i sig själv en koppling till den här dataprovidern hela tiden. Så att den kan alltid gå ut och hämta den här resursen, dataprovider, och då får den upp det objektet som den väntar sig. Alternativt kan det här lösas med ramverk, med IOC container ramverk som automatiskt sköter det här i bakgrunden. Men det är en fråga om avvägning. Vill du ha väldigt mycket ramverk runt omkring? Jag har valt att göra den här väldigt slimmad. Här är inte några direkta ramverk runt det här, utan jag har kört helt utan ramverk. Precis, absolut. Däremot, jag har använt innan när jag har jobbat med Windows Phone, har jag använt ett ramverk som heter Calibre Micro. För det är ett MVVM-ramverk för vymodellhantering. Vad de har gjort nu ganska nyligen är att de har separerat ut olika funktionalitet i olika delar. Så du kan bara hämta in vissa bitar av det här ramverket. Och även om man inte använder hela ramverket så har de en del som är jättetrevlig att plocka in. Det är ungefär 500 rader kod. Du plockar ner det med Nougat, bara får det som en koddrop-in. Den heter INPC. Och vad man får där, det är notifierings-properties som är lite mer stabila än bara använda textsträngar. Du får också en bindable collection istället för en observable collection för att få bindningar som är trådsäkra, så den kör alltid på UI-tråden. Annars är det klassiskt att du måste kolla vad den kör på för tråd innan den kommer tillbaka. Så det är ett par sådana grejer. Jag har faktiskt med det jag kommer att lägga upp presentationen. Och jag har de här resurserna i slutet av presentationen, var jag kan hitta alla de här grejerna där. Så att allting finns med där. Jag tror det är dags att avrunda här nu. Det är det jag pratar om där. 500 rader som förenklar din kod. Det är den här just INPC-delen där. En annan del som är jättebra att ha med, det är Smart Dispatcher. Jeff Wilcox har skrivit en väldigt komplett Smart Dispatcher. Droppa in den koden och använd den. Det ser till att din kod kör på rätt tråd. Det är väldigt ofta att man hamnar i läget. Jag vet inte om jag är på UI-tråden eller inte. Är jag inte på UI-tråden ska jag lägga den så att den väntar till UI-tråden är ledig. Annars så ska jag köra direkt om jag är på UI-tråden. Och denna fixar det, så du säger bara Smart Dispatcher Invoke, så kan du vara garanterad att den kör på UI-tråden. Det finns även en liten kodsnutt som är jättetrevlig när saker och ting kraschar. Man gör att den loggar kraschen med en exception handler, och i det läge du startar om din applikation säger den till användaren att nu har det kraschat, vill du skicka in kraschrapporten så kan du mejla den helt enkelt. Lite sådana små trevliga saker. Tyvärr hinner jag inte gå igenom Rich Textbox. Det är en jättetrevlig kontroll som har kommit i Mango, där du kan göra väldigt mycket trevliga saker. Det är mycket enklare att göra länkar och såna här grejer och göra olikfärgad text och sånt. Det kan man titta mer på. Jag kommer att blogga lite grann om det framöver. Resurser har vi. Peter Tor, han har skrivit väldigt mycket om bakgrundsagenterna. Läs de bloggposterna. Jättetrevligt. Jag har tagit mycket inspiration i det jag har gjort här från hans bloggpost. Plus hans Twitter-library han har använt. Jeff Wilcox, han har ju skrivit jättemycket kod till Windows Phone. Han är en väldigt duktig utvecklare. Han har skrivit bland annat den här Detail About Page. Men han har även den här Smart Dispatch. Han skriver väldigt bra bloggar. René Schulte. Writable Bitmap Extensions har han byggt, och han har även byggt en annan spännande sak som heter SLAR Toolkit. Det är en Silverlight Augmented Reality Toolkit för att jobba med Augmented Reality. Trevliga grejer. Sen har vi då Calibre Micro, Nougat, Smart Dispatcher och även den här Error Reporting och Windows Phone som resurs. Slutligen jag då. Ni kan nå mig på Twitter, på mail och jag finns på bloggen, på JWay-bloggen. Så att det är bara att maila mig eller meddela mig eller ta tag i mig om ni vill veta någonting mer. Det var vad jag hade bjuda på idag.